Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Du lyssnar på podden Vad vi pratar om när vi pratar om böcker. Vill ni veta mer om oss och böckerna vi pratar om, så kolla in vår hemsida vadvipratarom.se.
Hej och välkomna till Vad vi pratar om när vi pratar om böcker. Med oss, eller med mig idag, jag som heter Pernilla, har jag...
Ja, PO är med idag.
Och Rasmus är också med idag.
Hej! Vi ska ju prata om Marie Aubert. Heter hon Aubert? Vad heter hon?
Ja, Aubert tänker jag. Men,
Aubert.
Ja. Ja, det finns ju, jag tänkte att, hon, att det var ett franskt klingande namn från början, så att det var Aubert. Men hon ser väldigt urnorsk ut på den här författarporträttet tycker jag. Så att då kanske det är Aubert snarare än Aubert.
Ja, just det, Aubert.
Ja. Men vi ska ju prata om hennes, är det hennes debut? Nej, det är det inte. Det är väl hennes andra bok, va?
Ja, det är hennes första roman, tror jag.
Så är det, ja.
Så hon har skrivit, släppt en novellsamling innan.
Ja, just det. Ja. Det är ju alltså hennes debutroman då, Vuxna människor, som vi ska prata om idag. Och vi tänkte inleda med att läsa ett stycke.
Ljuvligt.
Jag har ingen lust att äta ute. Det är inte varmt längre, säger Marte. Jag låtsas inte höra. Ta tre tallrikar från skåpet och bär ut dem till trädgårdsbordet. Det är en vanlig diskussion när vi är här och Marte brukar alltid få bestämma. Särskilt om mamma är med. Marta har huvudvärk eller magont eller något annat obehag. Och mamma säger då att vi ska ta hänsyn till det. Det är klart vi gör. Det gör mig lite yr att göra det motsatta. Säger jag helt stöddigt. Nej, vi sitter ute. Kristoffer och jag, vi sitter ute. Under middagen går Marta från bordet tre gånger. Först för att hämta en jacka. Sedan ett par yllestrumpor och till slut en filt som hon sveper om sig. Hon sitter med armarna i kors i trädgårdsstolen. Demonstrativt. Det är inte så kallt, Marte, säger jag. Du vet väl inte om jag fryser, säger Marte. Köttet är lite för välstekt. Kristoffer är inte helt nöjd, även om Marte och jag säger att det är fantastiskt. Marte säger att hon ändå måste ha sitt kött genomstekt. Det vet han ju. Kristoffer häller vin till sig själv tre gånger medan vi äter. Ta det lite lugnt, säger Marte. Jag tar det lugnt, säger Kristoffer. Det är så här man tar det lugnt på semestern. Han dricker fortfarande mer än Marte gillar. Men inte så mycket som förr. När de nyss hade flyttat ihop hände det att Kristoffer slocknade på något nashbay och glömde att meddela sig. Ett par gånger kom han inramlande vid femtiden på morgonen och var så berusad att han stupade i hallen. Marte var så svag i rösten hon ringde mig och berättade vad som hade hänt. Jag visste att hon ville höra att det skulle gå över, att hon inte hade satsat på fel kille. Det där kan du inte acceptera, sa jag. Jag gav henne ingenting. Även om jag gillade Kristoffer bättre än någon annan av de andra pojkvännerna han hade haft. Tänk dig när ni får barn och så ska han hålla på så där, sa jag. Jag blev varm och pratade högre och snabbare än vanligt. Det är helt ohållbart, Marte. Du behöver inte bli så jävla hetsig för det, sa Marte. Jag blir hetsig för din skull, sa jag. Du ska inte låta dig bli behandlad så. Jag hade gått på direkten. Det är inte så lätt, sa Marte högre. Det skulle du ha vetat om du själv hade haft ett riktigt förhållande någon gång. Då måste man ju faktiskt ta hänsyn till mer än sig själv. Har jag inte haft ett riktigt förhållande, sa jag. Nej, det har du inte, Ida, sa Marte. Ja, vad säger ni?
Ja, alltså den där syskonrelationen är ju speciell, får man säga. Alltså jag tyckte att den var lite så klischéartad till en början. Och sen så när man läste mer så tyckte jag att jag liksom fattade dem. Men det är kanske för att jag liksom inte, jag har ju inte syskon på det sättet. Eller min lillebror är liksom 14 år yngre än mig. Så att jag har liksom aldrig fått känna på den där rivaliteten. Var det liksom, hur var det för er att läsa om den här syskon? relation.
Ja. Jag har inga syskon, så att jag, men jag kunde ändå liksom, man kan ju inte känna igen känslor liksom, och hur folk och beter sig, och man har väl sett andra syskonrelationer och sådär, tänker jag.
Är du ensam barn, Pernilla?
Jep.
Det är jag med.
Är du det?
Ja, visst.
Aha.
Så, att, så vi har
det
inte mycket...
saken.
Ja, precis. Det förklarar saken. Men alltså, som vanligt så behöver vi en kort summering om vad den här boken handlar om. Och det tänkte jag lämna över till dig idag, Rasmus.
Jaha, ja. Men det ska jag väl försöka ordna. Men det här lilla korta boken är ju på bara 110 sidor. Och handlar då om Ida som är dryga 40 och börjar väl känna att den biologiska klockan tickar. Så hon har till och med varit i Göteborg för att undersöka om hon kan frysa in sina ägg någonstans. Hon är väl liksom den ständiga singeln i motsats då till hennes syster Marte som på pappret har allt man ska ha, så att säga. Man och en bonusdotter, och sen visade sig då att hon också har en liten bebis i magen. Och Marte och hennes nya familj träffas då i deras gemensamma torp, då Marte, Ida, och de ska fira deras mammas 65-årsfest. Så vi får ju helt enkelt följa de här under 3 dagar eller vad det nu kan vara.
Just det.
Och det blir både ganska roliga och dråpliga situationer, tycker jag, och men också liksom ett ganska så ångestladdat familjedrama.
Ja,
eller vad
precis.
Säger ni? Hur upplevde ni boken?
Ja, min vana trogen så ska jag kommentera språket, tänkte jag. Alltså, jag tycker ju att det här är otroligt välskrivet, det måste jag säga. Och det reagerade jag på omedelbart, hur glasklart och rent och tydligt det här är skrivet. Inga krusiduller överhuvudtaget, utan bara rakt på, rätt upp och ner, en beskrivning av situationen precis som det var, skulle jag vilja säga. Och det vill jag hålla på pluskontot, definitivt. Det tycker jag är jättefint att skriva på det viset, och att inte liksom konstla till det minsta. Också bra känsla för stämningar och just liksom syskonrivalitet. Och, ja, det finns några situationer i den här boken som stannar kvar i mig ganska tydligt, måste jag säga. Så att försiktigt positivt till det. Ska jag öppna så kanske?
Vad säger du då, Pernilla?
Nej, men jag håller med PO att språket är ju verkligen spot on, och man dras ju in i det med en gång, och jag dras ju in i boken med en gång, för den börjar ju så här med att hon sitter på den här bussen där med någon unge, det är varmt, sitter någon pappa då med unge där som sitter och lyssnar på någon iPad på alldeles för hög volym, och hon sitter och stör sig och blir irriterad. Men det är väl lite genomgående i hela boken att hon stör sig ganska mycket. Det är väl typ det hon gör.
Ja, det gör hon ju. Därför att hon inte mår så himla bra, liksom.
Ja, precis.
Hon har ju noll tålamod med omvärlden, så att säga.
Ja, precis. Och konstant jämförande. Hela tiden så jämför hon sig med sin syster. Och det är roligt att du säger det, Rasmus, att hon har allt den här systern. För att Ida då, som hon heter, hon tycker ju själv att det är hon som har allt.
Tänker du så?
Eller?
Att Ida
hon tycker ju det själv. Ja, men Ida tycker själv att hon har allt.
Tycker åtminstone att hon har koll, liksom.
Ja, men hon har ett bra jobb. Ja. Till skillnad från Marte då, som har något, vad de säger, tråkigt handläggarjobb som hon är ganska dålig på. Medan den här, hon är väl arkitekt eller någonting. Marte, hon mår alltid dåligt, alltid sur, alltid ont i huvudet och lite så här, ja, men ja. Och hon, Ida, hon är smalare, hon är dessutom snyggare. Så att hon tycker själv att hon har allt, liksom. Mm.
Ja,
det är,
ja,
hon är otroligt avundsjuk på sin syster.
Ja, men det är väl att Marte på något sätt har det som andra tycker att man borde ha, medan att Ida själv tycker att hon liksom har det som egentligen är viktigt. Hon är så här snäll och trevlig och ansvarsfull och snygg och intressant på något sätt. Så att det är väl det är också den där dubbelheten i liksom självhatet, men också den här liksom stora egot som är rätt kul att läsa om, tycker jag.
Men det är ju det här när navelskådning går lite för långt också, att man har för mycket tid att fundera på sitt eget liv och allt som inte liksom är korrekt. Man har väldigt starka drömmar, i hennes fall och Idas fall så är det ju liksom att själv få en familj eller åtminstone ett barn och bli väldigt missundsam i det. Alltså ägna stor del av sin vakna tid åt att vara missundsam mot allt och alla. På grund av att man liksom är bitter och tycker att ens eget liv är ganska misslyckat, eller Ida kan ju inte riktigt förstå att det har gått så illa, för hon tycker ju själv att hon har ju allt going for her, så hon borde ju liksom ha det mycket mycket bättre än vad hon har fått det på något sätt liksom.
Ja, men jag tänkte på så, för jag läste den här boken och den här drar man ju igenom på liksom, ja, en sittning, och så började jag lyssna på den idag, och det är Lou Kauppi som läser in den, och åh, gud vad plågsamt det var. För att första gången när jag läste den så var det ju att det var bara att jag ville veta vad som skulle hända liksom, och allt det var helt uppslukad. Men när vid lyssningen så blev ju då hennes missundsamhet och bitterhet blev ju ännu värre. Så att jag tror inte att jag kommer lyssna klart faktiskt, även om jag tyckte det var jättebra.
För det var det jag ville fråga dig, när du säger plågsamt, menar du det som plågsamt plågsamt eller plågsamt bra?
Ah, plågsamt bra såklart. Så det är inte plågsamt dåligt, utan det är plågsamt för att det kom liksom, hon mår ju så dåligt, hon är ju så bitter. Så ja, det blev plågsamt påtagligt liksom. Jag kunde inte riktigt värja mig mot det. Och det blev också väldigt tydligt hur mycket de använder barnet som liksom vapen, särskilt den här, ja, särskilt Ida då.
Alltså det kommande barnet, tänker du på?
Nej, nej, alltså det barnet som finns. Hon tycker ju, för Kristoffer då, Martes man, har ju ett barn sedan innan.
Just det.
Och det är ju tydligt att Marte tycker att det är lite jobbigt. Hon är inte liksom den här perfekta styrmodern kanske. Medan Ida tycker själv att hon kan det här. Hon är ju bra med barn, hon vet hur barn funkar, säger hon, eller tänker hon ju. Och hon använder ju lite grann det här barnet. Och vad heter hon? Vad heter barnet?
Olea.
Hon använder ju henne lite grann som ett vapen emot Marte.
Just det.
Skojar om henne och...
Ja, och blir kompis med henne för att göra Marte avundsjuk också, tänker jag.
Ja, precis.
Eller liksom visar att liksom, bonusmoster är visst mycket mer favorit än styvmamman.
Men det där är ju bara en fråga om kemi ju, egentligen, är det inte det? Alltså...
Jo. Ja, absolut.
Vi kommer inte att bli kompisar med alla. Liksom, och, nej. Men Matte är inte bekväm som bonusmamma. Inte alls. Liksom. Man undrar ju hur hon ska vara som egen mor.
Ja,
också hur de kommer vara som föräldrar. De känns väldigt... alltså Kristoffer och Matte. Det känns ju som att de har en del att prata om när det gäller hur de ska handskas med det här.
Och utan att avslöja någonting kring det så kan vi säga att det kommer de ju att behöva göra. Prata lite kan man väl säga.
Ja, verkligen.
Ja.
Så.
Men jag tänkte på en annan sak, och det är ju att perspektivet är ju Idas, och det är ju här och nu. Hur mycket tror ni att det speglar storyn? Alltså, för det är ju faktiskt bara ur hennes perspektiv och hennes bitterhet och missundsamhet.
Alltså jättemycket tror jag. Alltså jag vet inte om jag hade haft samma bild av Marte till exempel. Eller mamman för den delen. Om vi hade läst perspektivet då ur Marte. Liksom ur Martes perspektiv istället. Alltså det finns ju någonting i ju att den här liksom gnälligheten som Ida beskriver hos Marte, som är så otroligt oklädsamt, tycker jag. Men jag är inte säker på att det är 100% riktigt. Alltså det är klart att det finns någonting där, men det är kanske inte på den nivån som Ida porträtterade.
Vi har ju alla vårt sätt att se på världen. Alltså vi har ju alla våra egna glasögon på oss på något sätt. Så att det är det du menar, Pernilla, att
ja, precis.
Man skulle kunna berätta att det här
egna...
är Ja, men man skulle kunna berätta det här i tredje person till exempel och låtit alla komma till tals på ett annat sätt.
Ja, precis. Och då undrar jag hur alltså sanningen är ju inte, jag tänker att sanningen kanske inte är riktigt så liksom vidrig som vi läser den. Fast nu tycker jag att alla är ganska vidriga i den här boken. Det är liksom inte bara Matte som verkar vidrig, utan Ida verkar ganska vidrig också.
Ja, verkligen. Ja.
Jo, men det är det inte så där att hon i sitt försök att rättfärdiga sig själv framstår i sitt rätta jag på något sätt. Eller jag tänker att det är lite, det här blir en konstig parallell, men jag läste En dåres försvarstal av August Strindberg ganska nyss. Och den skrev ju han som ett försvarstal helt enkelt. Men nu, för att han inte var liksom galen. Men sen i efterhand då så var ju det, sågs ju det som ett bevis på att han faktiskt var galen. Och lite så kan jag tycka att det är här också på något sätt. Att hon försöker porträttera sig som en så himla härlig person. Men sen så liksom under...
misslyckas hon.
Ja, mellan raderna kan man ju se vem hon är.
Ja, men jag tänker på vad hon gör. Att hon, Matte har ju lärt sig att köra båten. Och för att jävlas så kör Ida ut med båten och ju nästan gör slut på en bensin. Alltså, ja. Det är ju inte så att hon kan ju inte mörka det agerandet med att så här, jag är en här, jävligt härlig person liksom.
Nej, men de jävlas ju hela tiden med varandra, de här syrorna.
Ja,
liksom.
Ja.
Är det så här det är att ha syskon?
Exakt så tänkte jag med. Och då tänkte jag så här, jag är fan glad att jag inte har syskon.
Ja.
Ja. Ja, jag har nog ändå upplevt det som en ganska stor förlust i mitt liv att inte ha det. Men man blir ju tveksam när man läser den här typen av beskrivningar av syskonskap. Alltså.
Mm.
Måste jag säga.
Men jag tänkte faktiskt på den här boken, vad heter den? Gå vilse? Nej, Förlåten. Förlåten av Agnes Lidbeck. Har ni läst den?
Ja.
Tänkte du på den, P.O.?
Nej, det gjorde jag inte.
Nej, borde jag? För där borde... har vi ju... Ja, det borde du gjort.
Ja, okej.
Okay. Nej, kanske inte. Jag vet inte. Nej, men jag tänkte på det här, just två systrar som är ganska olika varandra. Och ja, men den här syskaviga syskonrelationen. Så, ja. Det var det jag tänkte på.
Men om jag ska säga någonting om det så känns det ju inte som en särskilt originell historia på det viset. Det här tycker jag är berättat förut. Den här boken som vi precis har läst tycker jag är berättad förut, många gånger om. Det här är ett tema som liksom har återkommit i ganska många romaner de sista åren, tycker jag.
Jag kan hålla med om att det är alltså det här liksom bittra människor, sura kvinnor temat har ju varit ganska påtagligt de senaste åren, men syskon har inte jag läst, men jag har inte läst allt.
Nej, vem har det? Men jag tycker det här känns det känns inte som ett helt nytt ämne. Liksom,
nej.
Placera två syskon i en sommarstuga en varm sommarvecka och låt dem gå loss på varandra liksom. Alltså.
Mm.
Därför att djupa familjehemligheter måste upp till ytan och så vidare. Ja, men ni vet.
Ja, absolut. Men,
det blir ju alltid bra liksom. Eller nej, det blir inte alltid.
Nej, det blir inte alltid bra. Men det här är ju välskrivet. Det är så långt är jag beredd att sträcka mig. Jag tycker att det är lite klischéaktigt alltså, det här. Men ja.
Mm.
Ja, nej, alltså den här boken måste jag säga har lämnat mig helt blank efteråt. Jag har inte gått och funderat på den här. Den har inte satt sig, jag har inte ägnat en sekund åt att tänka på den. Jag tänker mer på den här medelklassdebatten som har rasat på litteratursidorna, alltså med kulturtidningarna, att man pratar om att det är medelklassen som skriver all litteratur. Och det är också medelklassen som därför väljer vilka ämnen som ska berättas. Och det här är ju ett klassiskt medelklassämne som vi precis har läst nu. Det är en medelklassroman skriven av medelklass och det är medelklassen som kommer att läsa den. Jag är helt blank. Jag säger tummen ner till det här.
Jaha, okej. Okay. Rasmus, vad säger du då?
Jag är ju med på tumme upp sidan. Och det, alltså... På något sätt, jag förstår ju vad du menar, Pio, med att det här, att man kan liksom vara lite trött på den här typen av berättelser eller sådär. Men jag tror att jag blir lite bländad av liksom hennes språk och hennes dialoger och sätt att fånga de här stämningarna. Så att jag tycker att det är så himla...
Jag med. Jag håller med dig om det.
Träffsäkert på något sätt. Så att jag liksom inte kan värja mig mot det. Och då är jag liksom hooked. Ja. Sen vet jag inte om jag kommer liksom gå ut och tänka på den i veckor. Men den, det gjorde ett stort intryck på mig när jag läste den i alla fall.
Och kanske vet ni vad Lloyd Cole sjunger? Han sjunger "The reason it's a cliché, it's because it's true."
Det sjunger Marcus Krunegård också.
Ja, okej. Och det, ja, men då har Marcus Krunegård snott det av Lloyd Cole.
Det har han säkert. Ja. Han säger att alla klyschor stämmer. Vad är det han säger? Han säger
just det.
Ja. Alla klyschor stämmer. Det är den största klyschan att alla klyschor stämmer. Någonting sånt.
Ja, det är otroligt bra sagt, faktiskt. Så att även klyschor kan ju vara intressanta att läsa om och sådär. Och jag hade inte alls tråkigt på så vis när jag läste den här boken. Alltså jag tycker ju precis som du, Rasmus, det du säger, alltså att det är glasklart och hon skriver otroligt bra. Men det är liksom det här, hur intresserad ska jag vara av att någon vill frysa äggen och fundera på om de vill ha barn eller inte och vill träffa den rätta eller vill inte träffa den rätta och så vidare. Ja, lite för många böcker som har kommit på det här temat, kan jag känna.
Jag skulle vilja säga att jag håller med er båda två. Den är absolut en tumme upp, och när jag precis hade läst den så gav jag den en femma på Goodreads, och det gör man ju sällan. Däremot håller jag med PO om att jag var helt, alltså stämningar och dialog och allt det här, men att jag tänkte inte på den efteråt. Men däremot var jag ju superuppslukad när jag väl läste den och bara tyckte att det var svinbra liksom, just på grund av allt ni säger. Men jag har ju faktiskt inte tänkt på den efteråt. Men att den var liksom genialisk skriven, och att hon var så otroligt duktig på att gräva precis där det är som ondast på människor, och vända precis, ni vet, när Marte säger, precis när Ida ska berätta att hon ska frysa ner sina ägg, precis när hon ska säga det, hon tar ett andetag och ska säga det, då säger Marte att hon är gravid.
Och det gör ju Marte därför att hon vill såra sin syster liksom. Hon fattar ju det här. Undermedvetet så förstår hon att det är något stort som är på gång som ska sägas, och därför så tar jag udden av det nu genom att säga det här istället. Liksom. Alla är så jävla självupptagna i den här boken.
Ja, verkligen.
Ja, så jävla självupptagna är de. Men hörni, jag ska bara säga en sak till. Alltså, eloge till formgivaren som har gjort bokomslaget. Jag vet inte vem det är, men
så snyggt.
Sjukt snyggt bokomslag.
Mm. Mycket snyggt. Omslaget är någon person.
Ja, för det norska originalet ser i princip likadant ut.
Ja. Eloge till den formgivaren.
Verkligen.
Okej, vänner, men vi läste ju då Marie Åbergs Vuxna människor, och vi konstaterade att det är en kort roman. Vad är den? 100-110 sidor någonting? Mm. Det får vi väl ändå räkna som en kort roman, eller hur?
Ja, verkligen.
Jag vet inte vad gränsen går exakt. Men vad jag vill fråga är, generellt, korta eller långa romaner?
Både och egentligen, men det är ju alltid härligt med en kort roman. Man är lite rädd för de här tjocka böckerna nu för tiden.
Ja, tegelstenarna, ja. Mm.
Ja. Vilket är helt skevt, eftersom tegelstenar i regel oftast är de lätta böckerna att läsa. Eller? Am I right?
Ja, du menar för att man kommer in i det på riktigt då liksom, och det bara flyter på efter 440 sidor?
Du kan inte skriva om så här jobbiga, ångestfyllda grejer på liksom 600 sidor. Jo, det kan man. Men det är inte så mycket. Det är inte så ofta det är så. Utan det är oftare så är det liksom någon står det man, ja, men precis, man kommer in i det. Ofta så är det lite mer bladvändigt.
Men är inte Ett litet liv total ångest så här 900 sidor? Jag har inte läst den. Så.
Nej, jag har inte heller läst den.
Jo, men det är det ju ganska mycket ångest. Ja. Men jag tycker också att det kan ju inte vara liksom bara ångest. Och det är det ju inte heller. Men det är ju kanske en av de mest ångesttäta böcker jag har läst. Men jag tycker att det är ofta med det där med korta romaner. Ofta vill jag liksom att det ska vara sådär... liksom fantastiskt, men jag blir ofta liksom, jag tycker ofta det blir så här som ett antiklimax när det är slut, som att det Alltså jag gillar ju grejen att hinna läsa många böcker och då läsa korta romaner. Men det är på något sätt som att jag tycker oftast att man liksom skulle kunna göra det större. Inte just i den här.
Men du tänker tänker du så här att kort roman, säger du 100-150 sidor, så hinner man inte bygga upp liksom karaktärerna, du hinner inte lära känna och sådär och liksom komma in i en story och så. Är det så du tänker?
Ja, precis. Speciellt om det liksom är en sån där berättelse som man kanske, där man ska bry sig om karaktärerna eller där man ska investera sig i någonting, då känns det som att då behöver man ett gäng sidor. Eller känner ni igen?
Nej, men alltså det är ju en skrivteknik, är det inte det? Alltså det här måste väl en skicklig författare kunna göra på 3 sidor istället för 30. Alltså få fram de känslorna hos dig.
Jo, absolut, verkligen. Så är det ju. En eller, bra författare kan.
Ja, det är förhoppningen i alla fall.
Ja, absolut. Ja.
Men sen så finns ju den här boken, den är väl typ uppvuxen människor alltså. Hur många dagar spänner den över? Är det 3 dagar?
Ja, något sånt, ja.
Mm. Ja, men det finns ju andra, och då passar sig ju en sånt kort roman, passar sig väldigt bra då, kan man tycka. Men det finns ju även kortromaner som spänner över ett helt liv. Jag tänker på Mödrars söndag, kommer ni ihåg den?
Ja, jag har inte läst den, Graham Swift.
Ja, just det. För den var ju liksom episk nästan, i sin, även om det var i sånt litet format. Den spänner ju över ett helt liv och den var ju fantastiskt bra, tyckte jag. Ja, men ändå så att den liksom spände över så lång tid. För den spände över en kvinnas hela liv.
Och om vi tänker på Kejsarna av Portugalien till exempel, den är ju kort. En kort roman. Mm. Fantastisk, som spänner över en, ja, kanske inte ett helt liv, men en lång del av livet i alla fall.
Mm.
Så att formatet i sig borde inte betyda att man inte hinner utveckla känslor och karaktärer. Det borde inte behöva betyda det, tycker jag.
Mm. Du har rätt.
Men ja, jag vill tipsa er om en författare som är en mästare på att skriva korta romaner. Då snackar vi alltså romaner som är 80-90 sidor långa.
Mm.
Han heter Jean-Philippe Toussaint. Har ni hört talas om honom?
Nej.
Jean-Philippe Toussaint, framförallt har han skrivit 3 böcker som heter Kamera, Monsieur och Badkaret, eller Badrummet. Badkar heter den första. Och alla de 3 böckerna går att hitta i en samling. Så man får 3 romaner i ett av Jean-Philippe Toussaint. Och varje roman är på, ja, men säg 80-90 sidor.
Det låter ju som den där, lite som den fördomen Pernilla hade om att korta romaner egentligen är svårare att läsa. Är det svårtillgängligt?
Nej, inte alls. Det är inte alls svårtillgängligt det här. Alltså om vi pratar om
Toussaint, ja, precis.
Ja, nej. Jean-Philippe Toussaint är inte svårtillgänglig. Inte alls. Sen är det lite artig. Han är lite artig och sådär.
Ja, det hör man ju på titlarna. Men det är... Ja. Vad härligt.
Alltså, jag vill inte säga att jag tycker att det är så, men det ligger ändå, det ligger faktiskt någonting i det jag säger.
Ja, det gör det.
Ja. Men vad tror du, tänk så här då? Är det liksom, är det kortromaner? Varför kommer det fler kortromaner nu? Nej, det gör det väl inte, eller? Ligger det i tiden? Vi har inte tid att skriva långa romaner och vi har inte tid att läsa långa romaner. Vi vill läsa så många böcker som möjligt.
Och är det så att måste de ha en viss mängd sidor för att man ska kunna motivera priset?
Ja, lite så är det ju.
Jag också tänkt på, ja.
Alltså, det är ju alltså, svårt att betala liksom 280 spänn för en 100 sidors roman. Då vill man ändå ha 300. Alltså, tror jag, som konsument.
Men alltså den kondensen, det kondenserade tillståndet som du får i Jean-Philippe Toussaint, det är värt 280 spänn alltså.
Ja, så är det. Men jag tror att det är få. Jag tror inte att liksom den gemene läsaren fattar det eller tänker.
Nej.
Så.
Nej, jag fattar det också.
Så därför så tror inte jag att vi ser liksom en ny vår för kortromanerna. på något sätt.
Nej, men jag tänker på så här streamingtjänster och ljudböcker och e-böcker och sådär, låna och bla bla bla. Då kan man mycket väl
då tror jag sluka. Mer på liksom det som är nu med så här serieformatet liksom på ljudbokstjänster och sådär.
Ja, just det.
Att liksom en längre berättelse är uppdelad i kortare avsnitt. Mer än att man skulle liksom...
Med tydliga cliffhangers och så vidare då, för att liksom få lyssnaren att gå vidare till nästa del och nästa del och nästa del och sådär.
Ja, exakt. Mm.
Ja. Ja, men det finns ju ganska många sådana här typ, vad heter de? Malin på Granlunda och sånt. Som jag inte har läst eller lyssnat på. Är det sådana du tänker på?
Vad är det?
Ja, det är
det väldigt... så här, jag vet inte, det är så här norska grejer.
Okej.
Okay. Ja, men norska, jag tänker mig så här Kulla-Gulla och typ hon Sandemo, lite sån vib. Fast jag vet inte, för jag har ingen aning med att det är någonting sånt.
Ja, ja.
Kulla-Gulla möter isfolket, kan det vara något sånt?
Ja, det kanske kan vara, är det kort, är de korta?
Ja, men det är sådär 10 avsnitt. Eller, nej, de är inte ens 10. De är såhär, det finns såhär 75 avsnitt.
Just det.
Nej, men författare som fattar sig kort, det är... Nu säger jag att det är tummen upp. Det är tummen upp.
Ja, klarar man av det så är det ju... Men däremot så tycker jag att det ofta är så där att de som är vana att skriva kort... alltså, om vi nu pratar om till exempel... Jonas Karlsson, när vi pratade om Regnmannen till exempel,
just det.
PO. Mm. Ja. Vissa av hans noveller tycker jag är kanon, men sen när han skulle liksom testa på det här för honom långa formatet i kortromanen, så funkade inte det alls. Så
nej, det gjorde det verkligen inte.
Att det är någonting med att man, om man måste kunna liksom formatet eller liksom hålla sig, kondensera lagom mycket på något sätt.
Vi rekommenderar Jonas Karlsson att skriva noveller i fortsättningen.
Ja,
just det.
Vad skulle du säga, Pernilla?
Men du Rasmus, då tänker du så här att novell, alltså det är skillnad, stor skillnad på novell och kortroman. Det är liksom det är lite för många sidor däremellan.
Ja, jag tror det. Att, men speciellt om man är inne i novelltänket. Om man då kanske man får så att säga novellidéer i huvudet. Och sen så försöker man göra en roman av en novellidé och då funkar det liksom inte. Regnmannen hade varit lite härlig på 20 sidor, men inte på 170.
Precis så. Varför sa vi inte det när vi spelade in det avsnittet? Det är ju klokt summerat.
Ja, det kom ett och ett halvt år senare, eller vad det var.
Ja, ja, okej. Okay. Ja. Någon gång kanske vi skulle ta och göra ett program om böcker som vi har recenserat, om vi har tänkt om vi har sett någonting nytt, så att säga.
Just det.
Det är ändå, ja, det är väl kul.
Ja, men för det har ju någonting, eller det har vi ju faktiskt pratat om idag, det där med hur, om man har tänkt på böckerna sedan man läste dem. Alltså, och vad är då en bra bok? Är det liksom en bok som lever kvar i en länge? Eller kan det räknas det också om det var liksom en sån blixtförälskelse på något sätt?
Vi kanske också kan göra ett avsnitt där vi recenserar oss själva. Alltså, man recenserar sin egen insats som bokkritiker.
Just det. Blir sådana plågsamma, lyssna på gamla klipp-avsnitt. Ja, herregud.
Eller så kan vi köra en Robinson, så kan vi rösta ut varann.
Då är det så här att jag har ju faktiskt redan tipsat nu om Jean-Philippe Tosser då. Den här samlingen av tre romaner igen som jag rekommenderar er att kolla upp. Men Pernilla och Rasmus, har ni något nytt boktips till våra lyssnare?
Ja, det har jag väl. Alltså jag satt och funderade på, för att jag tänkte att jag då kanske skulle tipsa om en kort roman. Nu ändå, när vi ändå har det som lite tema. Och så insåg jag, det var inte så många jag hade läst. Och inte så många som var bra. Och den enda som jag hade läst som var bra, den pratar alla andra om. Men jag tipsar om den ändå. För att den är väldigt bra. Det är Lärning av Max Porter.
Är det en kort roman?
Ja, den är jättekort. Alltså typ 100. Alltså det beror på vad man tycker att gränsen går. Men jag tycker att den är, vad kan det vara? 150 sidor kanske?
Mm. Ja, där går gränsen. Nej. För en kort roman.
Är det verkligen det? Okej. Okay.
Ja, känslan är den i alla fall. Ja, den är ganska tunn. Och den, om man inte vet vad den handlar om, så är det ju utspelar den sig i en by i England. En pojke som heter Lanny försvinner. Och det är någon slags mix mellan liksom lite folksaga och en familjeroman som möts.
Rasmus, är det någon som har tipsat om den här boken tidigare för 100 år sedan i den här bloggen? Det känns så nu plötsligt.
Ja, det kanske jag kanske till och med har pratat om den tidigare. Jag är väldigt glömsk. Men du, Pernilla, du har väl något som du inte har tipsat om tidigare? Kanske?
Ja, men alltså, jag har jättemånga ganska nya kortromaner som jag inte har precis just exakt framför mig. Men en som jag skulle vilja slå ett slag för, det är Analfabeten av Agota Christoph. Och henne känner ni väl igen, för att henne nämner jag ungefär cirka 2 gånger per poddavsnitt, tror jag. Och på mitt Instagram håller jag också på att tipsa hela tiden. Men då är det ju hennes trilogi då som jag tipsar om. Men den här heter då alltså Analfabeten och är väl en självbiografi och en kortroman i ett. Den är typ så här 51 sidor lång.
51?
Japp.
Den går jag och köper imorgon. 280 spänn. Den går jag och köper imorgon.
Den är jättebra. Sen har jag en oläst en som jag är väldigt sugen på, som heter Gift av Tove Ditlevsen.
Just det.
Ja. Inte det en kort roman?
Det kanske det är.
Den är ganska kort i alla fall. Och det är en roman.
Då ser det ut som att det är en kort roman alltså.
Ja, och sen så har vi liksom Knausgård, Borgström, vad heter hon? Linda Knausgård någonting, Borgström. Hennes senaste, eller hennes första också, Välkommen till Amerika, är väl en ganska kort roman. Och säkert den sista också nu, som jag inte kommer ihåg riktigt vad den heter. Riktigt slarvigt av mig att inte veta det. Men ja, det finns ju lite. Det finns ju en del då.
Ja, det gör det.
Berättelse om ett äktenskap tycker jag också är rätt trevlig. Skulle jag säga en kort roman.
Ja, den är ju kort.
Det är, men det är en kort roman, men det är ingen kort roman. Det är, inte det är en skillnad på kort roman och kort roman. Eller?
Och var går gränsen då? Alltså, är det tre nivåer så att säga?
Hur vet man vad som är vad, Pernilla?
Man kan fråga mig, så kan jag avgöra det.
Okej. Okay. Tycker vi då att vi har fått lite boktips och så vidare? Har vi fått med det vi vill i dagens avsnitt?
Jo, men det har vi väl då.
Ja.
Men du, Pernilla, har du något vin kvar då?
Du, det är en liten slatt kvar. Hur ligger du själv till?
Ja, vi säger skål. Skål och hej då.
Hej då.
Vi som är med i den här podden heter Anna Bågstam, Alex Haridi, Jenny Jakobsson, Pernilla Wellratt, Theo Bengtsson, Rasmus Klamas och Daniel Svärd. Vill ni veta mer om oss som är med i programmet, så följ oss på Facebook. Där finns vi under namnet Vad vi pratar om.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.